Amanda?
Ja. Hej och välkomna till sommarpodden, sista delen.
Ja, men ja, både det och sista delen av frågepodden.
Så att det är alltså del två, efter att ni har önskat och tyckt att det var ett riktigt roligt koncept.
Det tyckte vi också. Så att nu, ja, men det var ju underbart. Och ni har ju sett massa nya frågor och jag tycker vi kör på med dem.
Det tycker jag också. Men, och efter det här tycker jag att vi kör det här typ en gång i kvartalet. När vi känner att vi har nya härliga saker att berätta. Och ni undrar saker och ting som vi har sagt och inte varit riktigt tydliga med. Då kör vi en sån här då och då.
Jag måste bara säga en rolig fråga, Hanna, som kom upp. Vad tycker du om att du pratar så sluddrigt? Till mig.
Ja, till dig.
Ja, men jag sluddrar. Och Alex retar mig för att han tycker att jag säger... skriver och grejer. Att jag kan inte säga R tydligen. Kan jag inte det?
Skriver. Jag läste en kommentar om dig som var så här: okej att du säger så här, Hanna. Men Amanda som säger människor. De här människorna. Hur säger du människor?
Människor. Sara som frågar. Om det är så att din mamma eller vår mamma är homo- eller bisexuell.
Vi ska berätta någon gång när vi hade gjort bort oss.
Hej Amanda, det är frågan som jag själv.
Hur mådde ni som tonåringar, alltså 17-18? Jag kan inte se någonting som går bra eller något ljus. Hur gör ni när ni inte ser något ljus? Då ska jag börja med en fråga här från en Lovisa som säger så här: hej på er och tack för att ni delar med er av er själva. Det gör vi verkligen.
Tack, Lovisa.
Jag undrar ifall du och Hanna någonsin blir osams. Ni bor nära varandra på Gotland, duschar i hennes dusch, alltså i min dusch. Delar bolag och umgås mycket. Blir ni aldrig trötta på varandra?
Oh, ja. Nej, men alltså, jag tror att så här, just det där med, och om vi tar vad som händer just nu, så tror jag så här, dela bolag och duschar och andas dusch och alltihopa. Vi sitter ju i samma båt.
Då är tycker det ju... du, ja, för du är ju i min dusch.
Nej, men dela bolag och så här. Det är inte så mycket att... det är bara att kämpa tillsammans. Alltså, skulle vi börja bli osams, då skulle det vara kört för oss.
Ja, men jag tror också så här, att någonstans så är det ju så att... att det är otroligt väl valt det här att vi så här delar bolag. Alltså det är inte så att vi delar bolag. Vi driver ju ett bolag tillsammans. Och någonstans, om man tittar på våra liv från att vi var små tills nu, så känns det som att det här har varit egentligen den enda spikraka vägen mot att vi skulle göra det här. Det är verkligen så här,
jag ser det vårt lite
karma.
Som Frodo, typ.
Hur då?
Nej, men det var meningen att han skulle gå och hitta ringen. Sagan, ja, om ringen, förstår du? Det här, hela vårt liv... har bara liksom grävt en lång, lång stig till detta moment.
Ja, och det är också lite så här att hade vi kunnat liksom vara lite smartare och läsa av våra lekar när vi var små, ja, men då hade Hen and Amanda, Caro, Hanna och Amanda funnits för väldigt länge sedan. Så egentligen så är det så här, under alla de här åren som vi inte har jobbat tillsammans och så, men nästan varit på samma arbetsplats, det är som att vi har jobbat emot det här.
Ja, men jag måste säga det, Hanna, för det här handlar det om att bli osams och ej. Det kanske var tur att vi inte startade innan. För att ja, vi har ju varit osams. Alltså, jag kan säga så här. Ingen vill vara i samma rum som jag och Hanna när vi blir osams.
Nej, ingen. Alltså, vi har...
inte jag heller.
Ja, men vi kan verkligen bli jätteosams. Fast vi blir inte det ju, alltså, nu i vuxen ålder. Fast när vi var lite yngre, vad ska jag säga, så här, mellan 20 och 25... det var ju inte
du,
det samtidigt.
Ja. Nej.
Det var lite yngre.
Men precis.
Då kunde vi bli jätteosams. Men framförallt, fast jag minns faktiskt Amanda en gång. Alltså, och det känns nästan som att det är sista gången som vi blev osams. Det var när vi var på fest. På ett produktionsbolag som vi jobbade som heter Meter. Som ni säkert har flimrat förbi. De gör Idol och ja, Bonde söker fru gjorde de förut. Och massa stora program. Och då var det så att vi jobbade båda där och så har de en sån här årlig kräftskiva. Kommer du ihåg det här, Amanda?
Ja, jag har för mig att det var vid buffébordet. Alltså vi så här, precis när man tar, alltså kräfterna kanske vi hade ätit, men vid kaffe och tårta efterrätt. Där hamnade du och jag, vi stötte väl på varandra av någon anledning. Och började prata om, det var ju faktiskt då som du egentligen hade brutit upp med din förra man och blivit ihop igen.
Ja, Och här på den här kräftskiva inför alla så skulle du konfrontera mig.
Med det här. Det var.
Nej, men det var, alltså, grejen är så här, jag har ju oerhört dåligt minne. Men jag tror faktiskt att det var så att du hade liksom inte riktigt hängt med på det här. Du hade väl varit i Saint-Tropez hela sommaren eller något?
Nej, men Hanna, jag tycker faktiskt att det här är en bra grej. För att så här, det här händer ju ofta i form av vänskap och alltså ens vänners relationer. Det, ni hade ju haft den här krisen. Jag hade ju hatat denna man med dig. Och sen hade väl en sommar gått eller någonting. Ni hade lappat ihop det och blivit urkära. Jag var fortfarande arg på honom. Men så ska man egentligen inte vara som vän. Men nu är jag syster och då får jag vara så lite grann.
Fast jag fattar att man är så. Om man inte hänger med på svängarna så gör man inte det. Och jag tror att det är bland det obehagligaste när man är så här, ha, men vadå, nu har jag ju stöttat dig i det här. Och sen så var det ju också så här, du hade väl en grundkänsla av att det här var så fel.
Jag gick inte på det igen. Och du kände av det, för vi känner varandra för väl. Och det är då...
Ja, och det var ju lite så här också, om man har gjort slut, blivit ihop med någon igen som man inför alla ens vänner och så har snackat ganska mycket skit om, då måste man ju med en oerhörd övertygelse och kraft försöka vara i den här relationen. Och när du då ville spräcka hål på den här bubblan, då blev väl jag rasande, kan jag tänka mig.
Ja, verkligen, jag var i tårar och skrik vid buffébordet.
Det är det också när vi bråkat, då är det ju alltid tårar.
Ja.
Fast jag kan inte, alltså så här, bara för att för det var ju det sista bråket som jag kan komma ihåg så där. Men annars är det ju så att, alltså, om jag skulle tänka att vi skulle ha ett sånt där bråk nu, men då skulle jag gå sönder.
Ja, men jag tror inte vi kan det.
Nej.
Jag tror den tiden är förbi. Men jag tror att vi kanske hade bråkat nu om vi inte hade bråkat förr så.
Ja, men jag tror också så här att med... Alltså så här, eftersom vi är stöpta i samma form och vaggade av samma mamma och alltihopa det här, så är det ju mycket så att vi har i vuxen åldern en oerhörd förståelse för varandra.
Ja.
Och sen så är det också så att du ser på mig när jag vacklar till och liksom, eller om jag blir stressad eller vad det nu är. Och jag ser ju samma sak på dig, men vi kan ju prata om det.
Ja, men jag tror att själva nyckeln till allting, och det gäller väl med alla vänner och allting, och förhållande. Men det är ju att förstå att vi är olika. Alltså när man börjar kämpa mot att man ska vara exakt samma hela tiden. Nu är vi nästan det.
Ja.
Men då blir det ju problem. Jag menar, du blir stressad över vissa saker, jag blir stressad över andra. Alltså man måste bara ha förståelse.
Ja. Men sen så är det väl med det där, för du frågar ju också här att så här, vi bor nära varandra på Gotland, duschar i duschen. Alltså, så här.
Jag förstår om Hanna skulle vara med mig i duschen.
Nej, men alltså grejen är, för mig så är det så här att så länge, alltså så här, vi skulle aldrig kunna dela gård om man inte liksom var väldigt så här bjussig med sina saker och såg typ alla saker som alla. För om vi skulle helt plötsligt vara så här, vi har ju till exempel köpt en gemensam gräsklippare. Och det är ju så här, och då får man ju bara vara så här, den funkar tills den inte funkar längre, och vems fel det är, det skiter vi.
Ja. Exakt.
Alltså så här, det är så här, materiella saker får aldrig någonsin göra att man blir förbannad på varandra.
Nej, och det där sköter våra barn väldigt bra. För att de vaktar sina... De är inne i någon fruktansvärd period. De är kusiner och älskar varandra. Men, gud vad de bråkar, Hanna.
Nej, men de bråkar på ett fruktansvärt sätt.
Jag
skäms. Det är mitt och ditt och mitt och... Alltså, Rosa senaste är ju att vi, när vi skulle ha Vilmas dop, så flyttade vi studsmattan bort lite längre mot där ni har eran uteplats, eller man ska säga. Och då för Rosa innebär ju det här att den är Charlies nu. Och att Charlie tycker det.
Ja. Men Hanna, om vi kan ta det här nu på den. Ni får gärna ha den framför er trapp. För jag vill inte se den här jävla studsmattan.
Då sa jag till Rosa att trädgården blir lite snyggare. Då skrek hon, det skiter jag i. Nej, men det är lite så. Men jag tror så här, om man ska bara prata om så här, några tips för hur man ska hålla sig sam, så tror jag att det är så här. Man blir irriterad på varandra. Det blir man ju alltid. Men jag tror att man ska försöka vara så rättvis som möjligt. Amanda och jag kör ju... Alltså, vi har samma lön och samma arbetsuppgifter och samma. Alltså, skulle vi annars vara så här... Jag har jobbat mer än dig. Nu ska jag få mer pengar. Eller jag har gjort si eller så. Så här. Det funkar inte. Sen kan vi ha olika saker med de som jobbar med oss. För att vi driver ett företag. Och där ser det liksom arbetsuppgifterna och vad man gör för någonting olika ut. Men jag och Amanda, vi måste ha samma insats och samma utgång.
Och låt oss aldrig, snälla Gud, bli småsinta. Nej. Då är det över.
Och på frågan om så här, blir vi aldrig trötta på varandra, så är det så här, är det någon som jag bara vill ha mer och mer och mer av? där kanske låter sjukt. Men jag blir ju lycklig när jag ska få åka ett helt dygn ensam med Amanda till Stockholm.
För utan att
bara få ha henne helt för mig själv.
Hej Amanda, det här är en fråga till mig själv.
Det är bra.
Jag har som du det som kallas GAD. Och jag undrar hur du hanterar det. Själv tycker jag att det är väldigt svårt och jag har kommit in i en period då jag inte kan göra någonting. Det är jobbigt att träffa vänner, jag vet inte hur jag ska klara av att jobba etc. etc. Alla säger, inklusive psykologen, att jag måste tvinga mig själv. Och det är så otroligt svårt. Har du några tips? Hoppas du förstår.
Kan vi inte backa tillbaka till så här, vad är GAD?
GAD är, gud nu har jag glömt bort själva, jag tror att det är någonting general anxiety order, typ disorder.
Jaha.
Order, man beställer. Lite ångest, disorder. Men jag skulle, det som GAD är för mig, det är ju att man lider av katastroftankar.
Ja.
Och det är ingen rolig historia, kan jag tala om för dig. Du kan också, du har ju också.
Nej men jag har, alltså jag bara blir så, eller så här, jag förstår att det finns, sen är inte jag så bevandrad med GAD, men jag har ju extrema katastroftankar hela tiden. Det är bara det att jag inte orkar gå in i liksom den sjukdomsbilden, tror jag.
Nej, och det tror jag att du skulle göra, om du bara svarar på frågorna. Men GAD kan ju faktiskt, precis som jag förstår att Svea säger, det kan ju äta upp hela ens liv. Och det har det gjort med mitt liv i perioder. Jag tror att min första period var när jag var 20 år. Och det var när 11 september hände.
Mm.
11 september, 2001, jag var 21. För då, så, då var det ju liksom, det var ju som bäddat för alla katastroftankar i världen att bara liksom finnas runt mig. Hanna, du vet att jag inte öppnade brev på 2 månader. För jag trodde att det var... Kommer du ihåg där?
Ja, men jag vet. Var, men du var ju verkligen så här...
Men det var ju någonting som de skulle skicka med...
Ja, men det var väl att det var alltså, någon, så här, Ebola-virus i breven,
ja, men typ
eller något.
Jag öppnade inte. Jag fick ju betalningsanmärkning. Det var ju inte alls kul. Nej, men alltså, jag var så här... Jag kan verkligen... Men det handlar ju om... GAD som... Det pratar jag ju alltid om. Men det kan man säga hur många gånger som helst. Både GAD och hypokondri handlar ju om vanlig ångest. Det är inte så här, oj, jag råkade drabbas av katastroftankar. Nej, jag drabbas av ångest. Och det gör jag till katastroftankar.
Men får jag fråga då, du som är ändå expert på det här, Amanda. Jag då som är en sån som... Alltså så här, om jag inte ser Vilma. Och så vet jag att hon är där borta. När jag då ska gå och titta på var hon är någonstans. Då hinner jag ju tänka 1000 olika små tankar om hur det har hänt någonting fruktansvärt.
Ja, men jag också. Hanna,
men är det min ångest då som jag kallar sig? Alltså förstår du? Eller är det bara mina... Att jag har liksom som tvångskatastroftankar?
Ja, men jag skulle säga så här. Nu är du ganska duktig på att komma på själv. För att det första du sa till mig i morse var... att jag har drömt i natt om att Vilma var ramlade i vattnet. Och jag letade efter henne och alla sa att det var för sent.
Ja.
Och sen så sa du själv nästa mening. Det är för att jag ska vara borta från henne några dagar när vi ska jobba nästa vecka.
Precis.
Mm. Och det är ju helt... Du kunde ju lokalisera det där på en sekund. Och jag tror att... Men det man ska veta om det är att man måste ju ta reda på källan. Men sen är hjärnan otroligt... Alltså den är så smart så att det inte är klokt. Så den kommer ihåg. Det är bara så här, som olika banor som går... Liksom, du måste ju vänja dig av. Du måste så här, alltså, det finns ju hur många trick som helst, men där får ju din psykolog hjälpa dig med. Men så här, varje gång jag tänker en katastroftanke så ska jag gå och tvätta händerna istället. Eller, alltså, det är väl det som kallas KBT. Men man måste också vänja hjärnan vid, ja, sätta den på en annan bana helt enkelt. Men framförallt också tänka så här, vad är det som gör att jag tänker de här tankarna? Vad är det som händer? Blir det värre när jag är stressad? Blir det värre när jag är ledsen? Blir det värre när min pojkvän är dum mot mig? Alltså allting sådär måste man ta reda på. Och jag skulle säga, jag vet inte hur länge du har gått i terapi. Men antingen så får du ge dig mer tid, för det tar tid. Eller så skulle jag byta psykolog.
Men jag har ju alltid hållit på med mina drömmar. Väldigt, väldigt mycket. Och jag är också väldigt bra på att hitta liksom vad det är som min hjärna håller på med just då i mina drömmar. Och eftersom jag har olika, alltså så här, mycket handlar ju om mina barn och att de ska vara borta och liksom sådana saker. Så att då blir ju det, så här, det är fruktansvärt. Som i natt till exempel, då drömde jag ju verkligen att alltså, Vilma försvann och drunknade. Det är fruktansvärt. Mm. Men eftersom jag har hittat den här nivån så blir det inte så jobbigt, det blir inte en mardröm. Och i min dröm också så tar min hjärna ändå mig vidare att jag hittar henne. För jag tänker så här, för ett par år sedan, då var det ju ofta så, då vaknade jag ju mitt i det hemska. Och så var jag ju helt förstörd av den här drömmen hela den dagen. Men nu för tiden så tar man ofta så att det blir liksom också en lösning i drömmen. Liksom. Inte det fascinerande?
Jo, det är helt otroligt. Och jag har ju tänkt på så mycket, för jag går ju så långt så att, för att jag ringer till Alex nu och han är på bageriet och han svarar inte och han svarar inte nästa gång heller. Och då tänker jag att de har börjat gå hit, en bil har kört på dem. Då kan jag gå så långt, Hanna, så jag kan börja planera begravningen. Alltså, är det rent praktiskt? Hur ska det här gå till? Hur ska jag få gå hem kropparna på Gotlandsbåten? Alltså, ja, det är hemskt. Men det är ett sätt för mig att... ja, men ni hör ju, jag är tid kvar hos terapeuten. Alltså, jag är inte färdig med det här än. Men jag är ganska... jag lider inte lika mycket av det. Jag är så här, men nu får jag väl hålla på med de här tankelekarna ett tag då. Det är väl roligt.
Men det där borde väl vara... Alltså jag vet, för jag gör ju så fort jag bråkar till exempel med Gustav. Och så här har det varit i alla mina relationer. Ett litet bråk. Det kan vara ett farligt städbråk. Nej, men då är jag tvungen att tänka ut hela skilsmässan och hur det ska gå.
Ja, men så gör jag också.
Vad men, är det då? För jo, det undrar
men
jag, ju.
Jo, men Hanna. Det är ju för att vi är uppväxta så tyvärr.
Att allt bara är över?
Ja, att vi har... Vår pappa var dramatisk på det viset att han kunde lämna precis när som helst. Och det är inte så konstigt att vi...
Nej, så alltså, allt är ju så för oss. Men jag tror också att det är så här, som svar då på den första frågan, så här, hur vi kan hålla ihop och hur att vi inte bråkar och så vidare. Så här. Ni hör ju här att så här, om vi inte kan hålla ihop, vi måste ju skapa en värld där ingenting tar slut. Så då värnar vi väldigt mycket om det. Eftersom allt annat i vårt liv hela tiden har varit förändligt.
Ja, det är konstigt att du säger det, för att jag tänker aldrig att du ska dö.
Nej, men jag tänker inte att du ska dö.
För det är omöjligt för mig.
Nej, men jag tror där
jag
kan
har
man
aldrig planerat din begravning.
Det var skönt. Det tycker jag var väldigt skönt faktiskt.
Konstigt.
Jättekonstigt.
Hanna, mm-mm. Vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså... Bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online. Och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det alltså, jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså, allt. Alltså, det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån, sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och ja. De här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda, nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem, skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder och koden gäller till 5 maj.
Ja, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa, alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna. När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk, då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här,
What's in your beauty routine? Mm. What's in your life routine? Så här. Och så är det någon jättesnygg, härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Va? The secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och så, er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matchate.
Mm.
Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså, ja, allt. Man kan alltså.
Och så. Vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna, vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge en, liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också sån här, det här är svårt att säga, men L-tianinit.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir
men det pigg. Är också koffein. Men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja.
Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter Fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Vi får väldigt många mejl av er som undrar vilka psykologer som vi har gått till och om vi har en psykologhjälp. Just som det. Ni skulle kunna ringa och så. Och grejen är så här, att börja i din stad, slå alltså så här,
för det första, är du under 18 år, gå till BUP, det är gratis.
Jag gick på BUP från jag var 14 år tills jag fyllde 18, ungefär en till två gånger i veckan. Jag kan säga så här, jag tror att det räddade mitt liv och gjorde mig till en väldigt mycket bättre person. Och sen kan jag säga till alla ni som har barn och så, känner man att man har massa problem i sin relation och det är massa sådana saker, så finns det jättebra psykologhjälp. Och då kan också lutsa en vidare på familjerätten, alltså på stadsdelsförvaltningen i varje kommun.
För det är också gratis, eller
hur? Ja, och man kan vara så här, okej, nu håller vi på att skilja oss, hur ska vi göra? Han säger så med barnen, jag vill så här. Då kan man sätta sig där, så kan man ha samarbetssamtal med dem också. Jag har varit där så mycket, tro mig, och det är världens bästa.
She's been everywhere. Jag hämtar henne på häktet här. Det vore min dröm.
Psykiskt sjuk, ja, men kriminell, nej. Okej,
okay. Nästa fråga.
Linn undrar då så här. Hur mådde ni som tonåringar, alltså 17-18? Jag mår så fruktansvärt dåligt och tycker att mitt liv är helt värdelöst. Jag kan inte se någonting som går bra eller något ljus. Hur gör ni när ni inte ser något ljus? Har ni varit med om något fruktansvärt i ert liv som har svårt att ta sig över eller handskas med? Skilsmässa, dödsfall eller något som kanske inte är så vanligt? PS, jag älskar er podcast. Framförallt ångest och bota sig själv är mina favoriter. Ja, det tycker jag var bra att de var dina favoriter. Men man vill ju faktiskt att du framförallt, Linn, ska börja må lite bättre.
Jag kan säga, Linn, jag var också väldigt, väldigt vilsen som 17-åring. Alltså det var man ju. Och jag tror att de flesta är, alltså de som inte är det, det är fantastiskt. Det är ju rena rama drömmen. Men jag tror att det är väldigt, väldigt många som är det. Och det enda man kan... Jag vet inte om man har så mycket, alltså jag har så mycket svar eller så här hjälp att ge. Det enda jag kan säga är att det går, det blir bättre.
Ja.
Eller hur?
Jag brukar säga så här, när folk är så här, åh, tänk om man var 17 igen. Jag bara, aldrig i livet. Jag skulle aldrig vilja bli 17 igen. Jag tror så här, eller jag brukar säga så här, att efter 25 så blir varje år bättre och bättre och bättre.
Ja, men om jag skulle vara Linn skulle jag vara ledsen nu. För det är
jo, men jag vet. Men jag ska komma nu till en sån lösning. Men däremot så är det så att om jag skulle vilja säga någonting till mig själv som 17-åring idag. Så är det så här, för när man är 17 år, då tror man ju att man har väldigt mycket lösningar på saker och ting. Man tror att världen är precis så som den är. Man är väldigt svart eller vit.
Man och det tror stora känslor. Att man är vuxen och det är man inte.
Nej. Så att om jag bara, så här, när jag var 17 år. Jag började jobba som 16 år och gav mig ut ganska snabbt i vuxenlivet. Och för mig var väl det bra på vissa sätt. Och på andra sätt så var det jättejobbigt. Men när man är 17-18 år så tycker jag bara så här. gå i skolan, bli bara lite äldre, härda ut. För att det är så att, det är så här, och försök inte tänka så mycket vuxentankar. Att mer bara vara så här, ja, men nu är jag med mina kompisar, det är kul, jag är lite kär i den här killen, det är kul, men det är inte honom jag ska leva med resten av livet.
Jag skulle gå tillbaka lite om jag fick välja när jag var 17. Alltså, titta på sitt hemma och titta på Idol. Alltså, vad liksom barn och tonåring för det här vuxenlivet, det kommer sen. Alltså, och det blir som ett knytnävsslag i ansiktet ändå. Och du kommer vara vuxen så himla länge. Så försök att vara så ung du bara kan.
Ja, och alla de där stora känslorna som känns så här svart eller vita och att man inte vill och så här, försök bara så här, chilla med dem lite. Att, för det är så här, visst man blir superkär i någon till exempel och så tänker man så här, åh nej, och nu hånglade den med någon annan och det var på något sätt så här. Så bara var så här, fortsätt vara superkär i den. Och så kommer du över det. Och det är så här, den killen är inte den killen som du kommer vara kär i. Alltså du kommer skratta
åt
det.
Och han kommer komma över den andra tjejen och bli kär i dig igen. Alltså det är så mycket som ska hända här.
Ja. Och istället så tror jag bara så här, att försöka ta makten över sitt tonårsliv. Att vara i det där och liksom drömma sig bort och planera stora saker. Och vad man ska göra när man blir stor och drömma drömmar. Liksom. Alltså, så alla de där sakerna kan man göra.
Framförallt känna så här, det där kommer sen. Jag tar nu så här ett år där jag bara är ung och i mig själv. Och så tar jag hand om allt det där svåra sen.
Ja, och när, för du pratar mycket om det här så här, jag kan inte se något som går bra eller något ljus. Vet du en sak, Linn? Ingenting behöver gå bra just nu i ditt liv. Du behöver inte prestera någonting förutom att bara vara 17 år.
Och ett glass.
Ja, ett glass. Titta på Idol eller X-Factory som är i höst.
Uh-huh.
Dröm om någon snygg kille som du har sett på en film.
Lyssna på ditt favoritband.
Tugga tuggummi. Alltså gör bara de där sakerna. Åk till stallet om du gillar det. Alltså så här, för alla de där sakerna som man gör då, de har man inte tid att göra sen. Så att det är otroligt mycket saker och ting som du bara kan göra och liksom chilla lite i istället för att försöka prestera någonting.
Vet du vad jag tycker du ska göra? Åka på språkresa. Det Gud, gjorde vad kul. Aldrig jag.
Nej,
och det är
sån här grej
som att jag kan inte åka på språkresa nu. Hur skulle det se ut?
Jag önskar ju, alltså jag är ju så avundsjuk på Gustav och våran kompis Joa. Jag sa ju det i köket här idag. Jag bara, tänk att ni två har gått på high school.
Fantastiskt.
Vi hade ju inga föräldrar som tvingade oss att åka någonstans. De visste ju också att de skulle behöva åka och hämta oss också. Så att det där var ju liksom ingen bra idé. Men jag önskar så mycket att jag hade liksom så här sparat ihop de där pengarna och åkt till någon familj och bott där och lärt mig engelska.
Fantastiskt.
Till exempel.
Fantastiskt. Ta ett sabbatsår och jobba på någon bar någonstans. Bo på en liten madrass och bli kär i någon kille. Alltså, det kan man inte göra sen när man blir vuxen. Alltså, sådana saker skulle jag göra.
Mm. Sen Lin, vi ska inte förminska dina saker. För det låter ju faktiskt, om man läser mellan raderna, som att du har varit med om någonting svårt. Du frågar också om vi har varit med om någonting svårt. Och egentligen så är det så här att, nej, vi har inte varit med om några dödsfall. Vi har varit med om skilsmässor och massa sådana där saker. Och det är svårt. Och när man är i den åldern som du är, då tycker man att ganska mycket är jobbigt och svårt. Så att jag skulle, om jag var du, eftersom du säger här att det verkar som att du är tonåring, du borde verkligen gå och prata med någon på BUP och sen
det
så äta glass.
Ja, men verkligen. För det finns vissa saker som man inte kan ta itu med själv. Och då kanske man måste prata med någon annan. Eller hitta en bra vän eller en annan vuxen än ens föräldrar. För ens föräldrar orkar man inte med i den här åldern.
Nej. Och det är just att om man då har någonting som är jättesvårt. Jag kan säga sen, jag började gå på BUP när mina föräldrar skulle skilja sig när jag var 14 år. Sen skilde de sig inte förrän jag var 22. Och jag hade lite liknande upplevelse där. För de skulle skilja sig, det var bråk och det var hit och dit. Och massa otäcka saker som jag tyckte. Och sen så helt plötsligt var de ihop. Mm. Och någonstans där i mig, för jag var ju då 14, så var jag så här, ja, men om de liksom inte bryr sig om mig, och om de bara först ska skilja sig och sen inte och liksom alltihopa, varför ska jag vara så himla bra då? Så att det var som ett trollslag där jag började skolka och röka och liksom alltihopa. Men sen rättade jag ut alla de där sakerna på BUP.
Jag går till nästa fråga. Den är väldigt rolig tycker jag. Det är Sara som frågar om det är så att din mamma eller vår mamma är homo eller bisexuell, då du svarade på några frågor kring din familj vid förra frågepoddtillfället. Du formulerade och skrev att sedan har vi två halvsystrar, Havanna och Alicia, med mammorna Lena och Maria. Eller Marie.
Det hade varit underbart. Jag som älskar mammor så mycket, jag hade älskat att ha två mammor, men så är tyvärr inte fallet. Är det inte så att vi måste reda ut vår familjesituation en gång för alla?
Jo, det kan vi göra, men jag måste också säga det. Jag har ju sagt till mamma flera gånger, varför kan inte du bara träffa en kvinna?
Det vore så trevligt.
Hur vore inte det?
Jo, underbart. Men så är det. Ska vi börja med mamma egentligen? Så här, vi har ju en mamma och pappa. Mamma Stina och mamma Bengan.
Pappa Bengan.
Och de har ju ni säkert liksom sett fladdra förbi i poddarna. De skilde sig då alltså när jag var 22 och du
var
17. Och det var väl, det var tråkigt då, men ganska bra tror jag.
Ja, de hade ju varit ihop i en hel evighet.
Ja. Nu lever då mamma med Janen.
Janen, han heter Jan. Och
det är våra barn som kallar honom för Janen.
Ja, ja, det är väldigt roligt tycker vi. Pappa lever inte med någon, han var på dejt igår.
Ja, men som vi brukar säga, han har ju nytt hus och ny tjej varje sommar.
Precis. Så det är och alltid, han har två, vi tre helsystrar med Stina och Bengan. Sen har han två stycken döttrar till som är våra halvsystrar. Med två olika mammor, Lena och Marie.
Ja. Så först fick han då, alltså efter skilsmässan så fick han då först Havanna tillsammans med Lena. Och sen Alicia tillsammans med Marie. Men de är han inte ihop med heller längre. Så att det är så är. Men vi är alltså då fem stycken systrar. Det är jag är äldst och sen kommer Amanda. Det är svårt att tro. Många tror ju att Amanda är äldst. Jag är äldst. Och sen så är Amanda då 5 år yngre. Och sen Amelia som är 5 år yngre än Amanda. Och vi tre är ju supertajta. Det är väldigt många som frågar om Amelia.
Det är väldigt många.
Och det förstår jag.
Ja, men det är en sak vi också kan säga. Allting som händer i media är inte hela verkligheten.
Nej, så är det ju. Men om vi bara ska liksom dra en liten sån här Amelia-grej, så är det så att Amelia jobbar tillsammans med oss. Hon är fotograf. Men framför allt, gå in på hennes alldeles egna underbara, inspirerande inredningsblogg som heter abeautifulliving.se.
Fantastisk.
Ja. Och där kan man se Amelia och hennes kille och hennes bebis Luca och alltihopa. Så hon bloggar själv men har liksom en lite annan inriktning. Hon vill inte kräma ut så mycket av sitt liv så här som vi gör. Utan hon är mer lite så här bakom kameran.
Ja, hon är coolare än vad vi är. Rättare sagt. Jo,
är det okay. Hela vår familj?
Ja, det är vår familj. Och sen så har vi en massa barn och alla tjejer också.
Men, du vill inte prata mer om det här.
Ska vi gå till nästa fråga?
Ja. Anna, hon vill att du ska berätta om kaféet som du hade när du var ung.
Ja, men det är många som frågar det, Anna.
Ja,
och jag är glad för det. För jag älskade mitt kafé. Jag hade ett kafé med min bästa vän, Lina. Vi hade det 4 år. Jag var 18 år när vi startade. Och det här var ju... Jag kunde inte... Alltså, ni förstår ju med alla mina diagnoser. Jag kunde inte gå i liksom skolan och alltså läsa på universitetet eller så. Så det här var ju bästa universitet jag kunde tänka mig, att starta ett eget företag och ett eget café.
Jag skulle vilja kalla det gymnasium, universitet. Amandas café, universitet som hon gick på. Jag vill bara tillägga att jag var deras enda styrelsemedlem.
Du blev också stämt.
Ja,
det. För det blev vi ganska ofta. Men,
kan man säga att ni var ett provokativt café?
Jag undrar, Anna, vad hade det varit idag om vi hade, för det var ju ganska mycket liv kring det här.
Ja, men det var ju lite så här att det var, alltså, precis samtidigt som ni startade det här kaféet så blev det ju väldigt liksom, alltså det blev väldigt mycket ståhej runt kungafamiljen och så. Alltså det var ju liksom först då som prinsessa Madeleine och kronprinsessa Victoria blev liksom vuxna. Och de hängde ju en del på det här kaféet. Så att det var ju mycket...
Det låg ju på Östermalm.
Ja, och det var mycket, alltså kaféet då som var som en egen kändis florerade mycket i skvallerpressen.
Ja. Det var vilka har syns på Smillas i helgen och sådär.
Sen var det just det att ni hade snott namnet av ett annat café. Det var där av stämningarna kom.
Det var mycket sånt som hände. Men det jag kan säga är att gud vad det är roligt att vara, alltså på tal om att vara 17-18 år, så det är väldigt roligt att vara ung, för man är så, vi var så kaxiga och naiva så det var inte klokt. Alltså vi sket i allt. Vi började med smoothies. Kommer du ihåg? Du vet ju smoothies, ja. Det var inte så stort.
Jag att ni uppfann smoothies.
Ja, men typ. Alltså, vi hade läst om det här en amerikansk bok. Vi bara, vi ska ha smoothies. Och vi kallade det då för hälsosmoothies. Men det vi gjorde var att vi hade jordgubb, vispgrädde och socker och banan. Vet du hur gott det blir, Hanna?
Det är som en milkshake. Ja.
Till alla gästerna. Och på tavlan stod det att det var jordgubb, banan och lätt yoghurt bara. Ingen vispgrädde och ingen socker.
Så alla de här Östermalmsdamerna som bara tänkte på sin figur hela tiden.
Jag såg vissa, Hanna, som gick upp. Jag skulle säga 10 kilo i 3 månader. Jo, för att det var ju beroendeframkallande också. Och tänkte alla gravida. De gravida var våra stamgäster. De sa bara, den här smoothien. Den gör att jag kan gå runt här på dagarna. De åt det som förrätt, efterrätt, lunch. Alltså, vi sålde smoothies i mängder.
Det var eran bästa, eller kan man säga?
Man gjorde det ju under bordet. Alltså under disken. Med den här vispgrädden. Och så jävla mycket socker.
Men det är ju lite det när man är så här ung, att man inte har så mycket konsekvenstänkande.
Men Hanna, vi hade en skylt. Alla tesorter. Smultrongrädd, you name it. Söders höjder eller vad det var. Det var Earl Grey allt. Jo.
Ni var ett lurcafé. Det största lurandrejeriet på Östermalm.
Ja, men jag måste säga det att sen när jag har ju så många roliga anekdoter från det här kaféet. Jag tror att jag ska dra en som en stammisgrej i varje podd sen.
Nej, och ska få höra den första nu?
Nej, men vi har inte tid med det.
Nej, okej.
Vi går på frågorna idag. Och sen så ska jag, gud vad jag ska berätta roliga
historier. Kaffespillas anekdothörna, kommer den heta det?
Så kul.
Var det bra att liksom starta det här kaféet när du var så här ung? Var liksom det en så här bra liksom plattform för dig?
Ja, inte ekonomiskt sett. För att det gick inte så bra för oss.
Alltså, fick ni någonsin lön?
Ja, alltså, eller hade ni bara kortet? Gratis latte. Nej, men vi fick lite lön. Det fick vi. Och det, alltså, det gick ju väldigt bra alltså, med gäster och sådär. Men man kanske behöver vara lite äldre för att ha koll på Excel-arken. Liksom.
Jag förstår. Men det var i alla fall väldigt roligt och härligt.
Nej, men det var det roligaste. Det känns som att vi har startat ett café till nu.
Ja!
Du vet, men, när det är som att man leker. Det är det absolut. Som är så kul.
Men, och det kan man väl säga till alla ni som går med entreprenörstankar. För det får vi också ganska mycket frågor om. Just det här, hur är det att starta eget? Hur går det en business och så vidare. Så här. Och just att så här, gå in på det här känns som att det blir lite långtradigt och tråkigt. Så. Vi ska hitta något annat sätt att kanalisera vårt business-tänk och liksom, sådana saker. Men det man väl kan säga är att om man vill att det ska bli lite full fart i livet och om man vill att det ska hända grejer och att man ska få kickar och sådana saker, så finns det ingenting bättre än att starta eget företag.
Nej, men det är som att vara nykär. Det är ja, fantastiskt.
Hela tiden.
Vilken bekräftelse. Sen kan det gå jättedåligt också. Men det kan det göra i allting annat. I kärleken också.
Ja, som när man är nykär.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Viom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Bella undrar. Hörde Alex podcast att både du och Hanna hade träffat honom i några tidiga tillfällen och att han då hade varit så arg. Kan ni inte berätta lite mer om det och vad ni tänkte om honom just då? När du ser att jag tycker för honom, hade du då i baktanke att det var just han som varit så arg på alla tidigare?
Alex är ju fortfarande lika arg. Det är ju liksom så han är. Ja, fast alltså arg på det där sättet. Alltså han är inte så att han går omkring och mullrar här och skriker och gormar. Det är inte så Alex är arg. Det är bara det att han blir ju väldigt kränkt av människor som han träffar.
Mycket kränkt. Alltså han kan ju bli kränkt av att det kommer in liksom en fel bil på parkeringen.
Ja.
Nej, men han är ju lätt kränkt. Alltså, det måste vi ju alla säga att han är.
Nej, men han kan ju bli kränkt över att gräset växer lite för fort. Alltså det är väldigt, han är väldigt lätt kränkt.
För att inte tala om vädret. Ja. Alltså han blir så kränkt av molnen. Alltså han tar det personligt.
Och samma kränkta Alex träffade vi ju då vid de här två castingtillfällena. Men jag måste också faktiskt tillägga att för jag träffade Alex vid ett par tillfällen och det var i så här, olika jobbsammanhang. Och trots att han var så här arg och så var det faktiskt en person som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om. Jag minns framförallt när jag gjorde Big Brother för 1000 år sedan, var programledare för det. Det var sista säsongen innan det nu gick upp igen. Och då så var det så att Alex var då på Stureplansgruppen och på Stureplan.se. Och han skulle säga några så här, att vi skulle göra ett inslag med honom om Big Brother. Och då så satt jag där och jag fann med att vi hade väldigt roligt och pratade om väldigt så här roliga saker, för Alex är oerhört kul att prata med. Han är så här, om han gillar något så är han så här, han är väldigt intresserad, ställer bra frågor, han är duktig på att ta vidare här liksom, och också trycka på punkter som man själv kanske liksom inte har märkt, men att göra det till en grej. Och det är det som han är helt genialisk på i sin arbetsroll också, att hitta de där små sakerna. Och det här gör han bara när man liksom sitter och pratar och så. Men från det tillfället, det kanske var liksom andra eller tredje gången som jag någonsin träffade honom, så vände jag helt och var så här: men Alex Schulman, vilken underbar person. Och det var ju lite så också sen när Amanda då hade träffat Alex, utan att jag visste om att det var amorösa tankar runt det här också. Så plockade hon upp mig i en bil utanför mitt jobb, vi skulle äta lunch. Och helt plötsligt säger han så här: vad tycker du om Alex Schulman? Och då visste inte jag att du hade liksom åtanke att om jag sa så här: nej, men han är den värsta människan på jorden, då kanske du inte skulle gå på nästa dejt liksom. Men jag bara så här: jag älskar Alex Schulman, han är så fantastisk. Och då kom det. Minns du det?
Ja, jag minns det. Vi satt på Folkungagatan i bilen, jag minns mycket väl. Men också, och det är ju men det är också grejen med Alex, att det jag blev kär i, och som han också verkar falla för. Nej, men det är ju hans hjärna. Och där får ju alltid det plats, det där arga och lättkränkta. För att det går inte lika mycket åt andra hållet också, som det varma och generösa och snälla. Jag känner ingen som är snällare än, nej, Alex, även fast han är så arg.
Jag tycker att det säger allt, att alltså, varje morgon så vaknar jag av min 1,5-åring som säger så här: åh, mamma, pappa, Alle. Hon älskar Alle.
Hon älskar Alle.
Vilma älskar Alle. Men det är ju för att han är så bra på att se henne och vara. Alltså så här, det finns ingen snällare.
Nej.
Nej, hon älskar Alle. Och så att det är ju, och hade Alle inte varit lika generös och fantastisk som han är arg, då hade man inte orkat.
Nej, man orkar knappt nu. Men det är väl balansen. Så att man kan väl säga att vi är glad för vår argbigga som går runt här på vägen.
Ja,
som vi träffade då för många, många år sedan. Så mycket har vi inte kränkt honom.
Nej, men han får ju sluta kränka andra genom oss.
Som ja, men Bingo. Jag vet, det är hans nya grej.
Ja, för vi har känt Bingo sedan han var 16 år och har inte alls några konstiga tankar om honom alls.
Nu slut på frågan.
Ja, det var slut på frågan. Men Amanda, jag har en fråga som bara dök upp, som inte vi skrev ner här på pappret, men som handlade om att vi skulle berätta någon gång när vi hade gjort bort oss.
Ja, men det var en fråga som var så.
Ja, men jag vet. Och då bara tänkte jag så här: någon har satt en filmkamera. För så mycket som jag har gjort bort mig sista veckan är helt sjukt.
Du menar att det var hon som satte filmkameran som ställde frågan?
Ja, men jag tror det. Att hon har smygfilmat mig och nu vill hon bara att jag skulle liksom upptäcka det här.
Göra bort det igen och berätta det.
Som att jag är med i blåstigen. För den här veckan har verkligen varit så här kantad av att vad jag gör så blir det liksom lite fel jag gör bort mig.
Jag har ju skrattat massor av gånger åt dig den här veckan.
Ja, men först var det ju, jag skulle ju gå på årets fest här i Visby. Alltså vi pratade om så här på Visby strand. Och den här är liksom, den kallas för vecka 30-festen. Och det är bara de tuffaste i Visby. Och det är så här inflygna från Stockholm.
Ja, och lite äldre. Alltså.
Ja.
Mm.
Ja, lite. Inte, vi pratar inte kallis här. Men det är så här sittande middag och så. Vilket fall som helst, jag har inte varit på den här festen förut. Men jag då var ju urpeppad för att gå på den här festen. Ja, klipp till några timmar senare. Är fortfarande lika pepp. Jag står på, liksom, alla står på stolarna och dansar. Och det är helt vilt. Och det är liksom så här... och vi har liksom ett bord som är liksom längst borta i hörnet. Var på jag då, jag har tagit av mina jätteklackade skor och dansat med fötterna, alltså bara fötterna. Jag dansar med armarna. Jag står barfota och dansar. Vacklar till och tänker jag tar emot mig med väggen. Det är ingen vägg där. Utan det är ett draperi. Ni förstår ju den matematiken. Jag faller handlöst ner för denna stol i min jättekorta glittriga kjol. Alltså jag förstår ju
det. Du kunde ha dött.
Jag kunde ha dött. Men framförallt så tror jag så här. Hade någon filmat det här. Det hade blivit en YouTube-storm. Den hade delat över nätet som så här, tanta Lova som tror att hon tufft dansar på stol. Och bara ramlar. Jag har ju några blåmärken här som du ser, Amanda.
Jag ser. Ja.
Men det var den första händelsen. Sen... Så var det igår. jag skulle handla här uppe i Fårösund på Bungehallen som vi handlar på ofta. och så har jag då så här en korg och så håller jag på att plocka i. Och jag har lite bråttom för att Gustav och Vilma och Rosa sitter och väntar i bilen. Så jag går omkring och plockar och så ser jag liksom först vid en avdelning där det finns liksom så här, papperstallrikar och så. Jag plockar i någonting, tar min vagn. Och så går jag vidare och så är det liksom långt bort. Jag går till mjölken för jag ska ha smör och lite sådana saker. När jag då tar ut smör och ska lägga ner det i vagnen. Då inser jag. Det är inte min vagn som jag går kring med. Utan det är alltså en vagn som de har fullproppat med extrapristrosor.
Som... det var väl sådär extrapris på jättetrosorna. Tandtrosor som bara finns på ICA.
Exakt, de kostar det är 3 för 49 kronor. Alltså i en sån här jätteberg. Det står också på hela korgen så här jättetrosor.
Den här... Som att du skulle hem och starta en egen affär med jättetrosor.
Det var ju galna trostanten som gick och handlade där. Alltså jag har ju gått länge också med den här vagnen på ett helt sjukt sätt. Så jävla förvirrad. Och då var jag också tvungen att ta den där vagnen. Och så, när jag upptäcker här, ni förstår den här liksom. Oj, jag har ingen att prata med här. Och bara så här, jag måste ta tillbaka vagnen. Och vad är min vagn? Och så, det var väldigt konstigt. Så sådana där saker känns det som att jag har blivit liksom helt förvirrad här på
i sommar. Tycker Hanna, det är inte bara den här veckan. Det händer ofta dig. Olika sådana saker. Det gör faktiskt det. Jag tror att i höst kommer vi ha Smillas kaféhörna och Hannas göra bort sig hörna.
Ja, för det är ju otroliga grejer. Jag är som en egen sketch liksom.
Precis.
Men vadå, har det aldrig hänt dig att du gjort bort dig?
Nej, jo, jag är ju bort. Men gud, Hanna, jag är ju bort mig hela tiden. Alltså senast här var vi på lunch i veckan hos några goda vänner. Men vi ses inte så ofta tyvärr. Så att det är inte så här bekant som jag skulle vara hemma hos dig, Hanna. Och jag har missförstått helt för att vi ska äta lunch och middag och sova över typ. Men de har bara tänkt att vi ska äta lunch. Så att det här missförstår jag helt, jag och Alex. Och vi hänger kvar i 6 timmar innan vi förstår att de har inte planerat någon middag för oss. Alltså jag har legat i deras soffor och läst tidningar, Hanna.
Men vadå, de tänkte bara så här, först åt det lunch.
Ja.
Och sen så tänkte de så här, nu är det slut och nu ska ni åka hem.
Ja.
Men istället då...
Då lär jag mig i soffan och läst tidning.
För du tänker så här, vi har ett par timmar att slå ihjäl.
Men nu ska vi vara här många, många timmar till middagen liksom. Alltså det var... Jag märkte, nu så här efterhand kan jag tänka tillbaka, för de skulle packa ihop också och åka till Stockholm den efter. Så känner jag ju av att de var ju stressade, herregud.
Men du förstörde väl... hela deras packning.
Ja. Ja, och jag, grejen är att såna här människor är det värsta jag vet. Som aldrig går. Alltså det är fruktansvärt, Hanna.
Såna du var som... din egen mardrömsgäst.
Ja, jag kan knappt tänka på det.
Men har du sagt till dem nu att...
Nej, det får ske här genom podden.
Ber om ursäkt då.
Förlåt. Vi skulle gått.
Nej men det här med att göra bort sig, det fyller ju...
Eller
förstör vänskaper. Hur man gör det.
Exakt. Hörrni, nästa vecka är vi tillbaka som vanligt.
Ja, och då bara kör vi på. Då är det höst. Jag vet att ni hatar mig när jag säger att det är höst. Men för mig är det lite.
Det är höst. Ja. The winter is coming.
Och vet ni vad vi sätter igång med på måndag? Då börjar vi spela in nya på middag hos Hanna och Amanda. Så kul!
Så underbart roligt.
Ja.
Puss och kram.
Vi ses snart. Hej hej!